Från Ringvägen 52 en måndag morgon, er snuttefilt i novemberrusket. God morgon NHL, där vi idag gästas av klubbemblemsexperten Leo Jägerskiöld, assisterande förbundskapten Josef Bomedien. Och det kommer mycket mer också. Herrarna som ska hjälpa mig genom det här avsnittet är de två som heter en klädsamma solbrännande ansikt i Hockey Sverige. Jakob Josefsson och Erik Lankvist.
Ja, underbart. Jag är så glad att Jakob är här med sitt soliga leende. Det behövs här i novembermörkret. Det har varit goda insatser av juniorlandslagen. Däremot Tre Kronor har haft det lite tufft här under landslagsveckan.
Ja, det var svaret på hur Erik mår, antar jag. Hur
mår du, Jakob? Jag mår strålande. Jag har varit iväg med frugans sida av familjen i Sydafrika. Svärfar fyllde 60 år och vi var där med hela tjocka släkten på hennes sida. Men nu är jag tillbaka. Jag kunde inte ta med oss så mycket sol hem till Stockholm här, men det är alldeles förträffligt.
På tal om solen så skiner ju den i Kalifornien, och i natt så gjorde den det på Leo Carlsson som blev matchvinnare för sitt Anaheim med sitt femte mål för säsongen, sjunde poäng på 14 spelade matcher, Erik.
Ja, Leo Carlsson är en exceptionell begåvning. Det är så härligt att se honom trycka upp den i krysset. Han är ju den tredje svenska tonåringen i poäng nu. Det är Gabriel Landeskog på 22. Det är Raymond på 20 och nu då Leo Carlsson på 17 mål. Så han passerade Mats Sundin och Elias Lindholm som gjorde 16 som tonåringar i världens bästa hockeyliga.
Så är det, och du säger rätt mycket om vilken speciell talang den här Leo Carlsson är. En annan speciell talang som också har nått den absoluta världstoppen är William Nylander som elegant gjorde sitt elfte mål för säsongen när Toronto slog Montreal i helgen, och nu toppar han NHLs målliga tillsammans med Sam Reinhardt och Nikita Kucherov på just 11 mål.
Ja, verkligen. Han fortsätter från det han ju började förra säsongen nästan, och nu med Austin Matthews frånvaro så har han nästan eleverat sin form ännu mer här och leder Toronto på ett föredömligt sätt, och toppen i målligan. Det är extremt imponerande.
Sveriges just nu bästa hockeyspelare?
Helt klart.
Helt klart. Bra. Då kan vi bara gå vidare till en spelare som tanken var att han skulle utmana om den titeln ungefär vid den här tiden i sin karriär. Men Elias Pettersson har haft det lite motigt den här hösten. Men han fick göra sin första tvåpoängssäsong för matchen. Det blev visst en förlust mot Edmonton med 7-3 efter 3 Connor McDavid-poäng. Men Elias mål och assist. Och det här är första gången på 36 matcher som han gör två poäng i samma match. Slutspel och grundserie.
Ja, vi får blicka tillbaka till mars i år. Och det är ju nästan 8 månader sedan han gjorde en multipoängsmatch. Han vann ju årets rookie när han kom in i ligan och tog den med storm där. Men sen knäskadan här för något år sedan så har det gått mycket tyngre. Men det är ju härligt både för Vancouver och för Sverige inför Four Nations i februari att Elias har kommit igång.
Ja, jag tror de här poängen kanske inte betyder så mycket för Vancouver just i den här matchen. Men jag tror för fortsättningen att Elias får igång produktionen, får hela självförtroende, får spräcka de här, göra de här målen och assisten. Det tror jag både Vancouver och Elias kommer ha stor nytta av framöver. Bara få det där hjulet i rullning så att han kommer in i den goda formen vi är vana att se.
Ni får sätta varsin siffra här. Skala 1 till 10. 10 tog panik, 1 är kolugn. Hur känner ni för Elias Petterssons form?
Ja, för 2 veckor sedan kände jag en tvåa. Alltså det var lite halvpanik, vad är det som händer? Jag pratade om att kanske använda en mental coach och så vidare som stöd. Men nu börjar han klättra över 5 för mig i alla fall. Så att det blir bättre och bättre.
Vi vänder skalan.
Ja, jag vill nog se lite mer och se lite mer konsekvent poängproduktion och spel här. Så att jag är nog uppe på en 4. Inte riktigt över halvvägs där än så länge. Men fortsätter han så här så kommer nog klättra upp på den skalan.
Jag tänkte att 10 var bra, men det var tvärtom då.
Ja, men
jag tänkte också
vi gjorde bara en egen skala.
Okej, 6 då.
Säg 5 bara, 2, då spelar ingen roll. Vi tar skala.
Nej, han har ju mycket mer i sig, men det är ju härligt. Det är ett embryo för att den här blomman ska verkligen börja växa ordentligt.
Så är det. Vi håller oss kvar i Vancouver. Patrik Alvin, general manager, har nämligen kallat upp Jonathan Lekkerimäki från AHL. Han har gjort 5 mål, 7 poäng på 7 spelade matcher, och Vancouver har nästan bäddat för honom, tradade iväg Daniel Sprong som också är en högerfattad målskyttstyp till Seattle. Jakob, får vi se NHL-debuten nu för Lekkerimäki?
Ja, men det verkar som det. Jag har svårt att se varför man kallar upp honom i det här läget annars. Och kvalitetsmässigt så har han ju verkligen saker som gör att han kan vara väldigt framgångsrik i NHL. Och han har fått en bra start i farmarligshockeyn, akklimatiserat sig lite vid det nordamerikanska spelet. Och jag tror Alvin är väldigt smart där. Jag tror inte man hade kallat upp honom om man inte såg att han skulle kunna komma in och bidra här och nu.
En sån här kille som man är liksom lite mer, vad ska jag säga, inte överdrivet fysiskt begåvad utan mer handlar om vad han kan göra med pucken. Hade du velat se honom lite längre i AHL? Det här är ju ganska tidigt. Jag trodde att han skulle vara där nere längre.
Ja, men det är möjligt. Men som sagt, de har ju sett han dag ut och dag in. Och jag förväntar mig att han, att de tycker att han är redo. Och som jag säger nu när han kommer in, nu ska han spela en sån miljö där han kan producera. Han ska spela en topp 2-formation. Han ska få speltid i powerplay. För får han inte det, då kommer han inte få se en riktiga läcker i Mac. Och han kommer inte kunna spela till sina styrkor heller. Så att jag förväntar mig att han sätts i en av de två första formationerna.
Och styrkan är ju det här skottet som är ju hög NHL-klass. Så att kan han smyga till ytor, spela med rätt spelare som du säger, då kommer det smälla även i NHL för honom.
Linus Ullmark hade ett emotionellt återkommande till Boston i helgen. Första matchen i TD Garden i en Ottawa-tröja. Fick kramas om med Jeremy Swayman, hans gode vän, hyllas av publiken. Väldigt fint, och man ser ju skylten och allt där. Och så blev det också seger. De slog alltså Bruins i sudden. 3-2 slutresultatet blev det. Erik, väldigt fina scener.
En sagolik story när avgörandet också var att Linus Ullmark gjorde en riktig superräddning i övertid när han gled över rädda med benskyddet och sen vänder spelet och kaptenen Brady Tkachuk åker in och avgör matchen och Swayman och Ullmark som är kompisar, det var inte den här stora kramen innan matchen men den här lilla kramen och jag skickade och gratulerade till Linus efter matchen och han sa att det var ett av de starkaste ögonblicken i hans liv, att han var väldigt rörd och det var enormt mycket känslor och tankar som gick genom kroppen under den här fina hyllningen och han sa att det var ett minne för livet.
Ja, man tittar på de här bilderna, de kramas och sådär, men jag är helt säker på att den här matchen hade lite extra krydda för Linus. Just han mot Swayman. Boston trodde lite mer på Swayman och tradade bort Ullmark. Så jag tror det var väldigt skönt och viktigt för honom att få den här segern.
NHL-lagen har den här pengar på brädet traditionen att man kan sätta upp okej, det här $100, 1000 någon går till lagkassan om vi vinner den här matchen. Tror att Linus hade satt en slant här för att motivera lagkompisarna?
Ja, det tror jag också. Jag tror han hade försökt få många andra lagkamrater och gå med på den listan också där. Men det är för en bra sak, det är för att laget ska kunna göra någonting kul efter säsongen eller när tillfälle ges.
Är det minst $1000 kan jag säga. Mm. När man byter lag, nu har du varit i Djurgården trogen här i Sverige, ja. Men jag minns när jag blev coach i Färjestad till exempel, vi mötte Luleå, då var det upp med 500 eller någonting på tavlan alltså och visa liksom hela laget att det här betyder något extra och jag kommer ge allt och lite till för att vinna. Så det var nog minst $1000 på tavlan där för Ullmark. Och som sagt, det går ju sen till lagkassan som gör något roligt efter säsongen.
Ja, och ju bättre kontrakt ju mer nollor brukar det vara där uppe.
Så är det rimligt. Det är ett lag som haft riktigt roligt här under säsongsinledningen är Winnipeg Jets som har satt ett nytt NHL-rekord. De har vunnit 14 av sina 15 första matcher efter att de slog Dallas som ju många har sett som den kanske poppigaste Stanley Cup-favoriten här under hösten i helgen med 4-1. Jakob, det här såg ju ingen komma.
Nej, det är nog många så kallade experter som har fått sig en knäpp på näsan här. Det var inte många inför säsongen som kanske trodde att Winnipeg skulle vara ett sånt topplag de faktiskt har visat sig vara här. De har spelat otrolig hockey, både defensivt och offensivt med den farten de har. Och sen ska man inte förneka att de har kanske en av deras bästa målvakt där bak också i Connor Hellebuck som ger dem chansen att vinna precis varje match.
Och jätteroligt här, på tal om Hellebuck. Winnipeg-fansen är ju bland de mest kreativa i ligan. Ja. De skanderade US backup.
Till Jake Oettinger.
Till Jake Oettinger som står i Dallas-målet. Som ju förmodligen kommer vara andra målvakt för USA efter just Hellebuck.
Exakt. Och han blev utbytt också. Så att de kom in under masken där på Oettinger. Och som du säger, Hellebuck är ju ligans bästa målvakt i grundserien. Sen finns det mer att bevisa i slutspelet. Men här och nu är det ju universums bästa lag.
Men tränare Scott O'Neill sa att det handlar om mer än Hellebuck när de har satt ihop den här historiska segerraddan.
Historic start. What does it mean to you?
Obviously you're pretty amazed a little bit at the same time, you know, obviously, you know, these players they do have to recognize it. It's an amazing feat that what they've done so far and but we'd like to just keep this going a little bit longer, but at the end of the day, they got to be awfully proud of what they've done.
What does it take to make a stretch like this happen? When you try to size it up, what are the keys to a stretch like
that? Real simple for me. This is such a team effort. It is such a team effort. This isn't Helly winning every game. This isn't Scheifele line winning us every game. This is, to me, this is 23 guys. This has been unbelievable in the sense of how everybody has contributed, whether that's, you know, blocking shots or making little detail plays, defending, but obviously scoring goals. We had to score early in the year. We had to score late in games to, you know, to send it to overtime to win it. Just different ways of finding, you know, finding ways to stay into games, and then obviously getting the 2 points. And that's probably the best answer I can give you, is that this has really been a team sort of run for us.
Ja, nu har vi fått fin besök här i form av Leo Jägerskjöld, sportjournalist, författare. Det är därför du är här idag, bland annat skriver den här, Hockeyns heraldik.
Så är det. Fint besök, vet inte om det är, men besök är det i alla fall.
Vi nöjer oss med. Du har ju Championship-podden också, det måste ni nämna, bara för att vi sänder ju det här på Viaplay också.
Ja, så är det. Jag jobbar ju för lite andra konkurrenter, men det korsar över här när jag poddar om The Championship varje vecka. Smalt.
Så är det. Och vi ska inte vara så smala här än, om vi är ganska nördiga, men vi ska vara nördiga om NHL, och det är därför du är här, för att prata om klubblogger vad det gäller NHL.
Mm, så är det. Det är ju, alltså, klubblogger överhuvudtaget, klubbmärken, emblem. Det tycker jag i alla fall uppenbarligen är extremt fascinerande, och NHL har ju varit så extremt tacksamt att jobba med. Jag har ju skrivit liksom böcker om fotbollsklubbmärken, jag har skrivit böcker om hockeyns klubbmärken, och när det kom till NHL, alltså samarbetsvilligheten och symboliken som finns i NHLs klubbmärken, det får att vattna sig i min mun, måste jag säga.
Har du varit i kontakt med alla lag och, när du gjorde boken?
Alltså, när det kom till fotbollen var jag i kontakt med alla lag och alla klubbar. Väldigt jobbigt. Många, liksom, fotbollen är ju en värld där de inte är så samarbetsvilliga ofta. När det kom till hockeyn, så jag i Sverige har väl kontakt med alla klubbar, men NHL kunde jag bara kontakta NHL direkt, och så fick jag allt serverat och en oerhörd hjälp. Så är det, måste jag säga, extremt imponerad av NHL som maskin, om vi säger så. Mm.
Jag sitter här med ett i princip blankt sånt här kort här, för att du ska få ta över nu. Du har valt ut ett par klubbar du vill prata om, så att jag, scenen är din här nu. Överraska oss.
Ja, men okej. Okay. Liksom, om man lägger grunden för varför klubbmärken är intressant, så är det så att klubbmärken är ju en återspegling av ofta staden eller samhället som de kommer ifrån. Man kan ju hitta liksom symbolik i klubbmärket som berättar en historia om staden. Och sen finns det också symbolik i märkena som berättar om själva klubben och klubbens historia. Och jag tänker ett bra sånt exempel, och ett väldigt tydligt sånt exempel om vi ska prata NHL, det är ju Toronto Maple Leafs. Hoppas att du har rätt ordning här utifrån det som är förberett.
Där har vi det. Titta, här kommer bilder.
Ja, men har vi det. De började som St. Pat's en gång i tiden, med liksom det irländska ursprunget, som ni ser där på det gröna lönnlövet. Och lönnlövet vet ju alla, det här är ju liksom slinna en öppen dörr när det kommer till historik och symbolik. Men det är ju Kanada. Det är en symbol för Kanada, det är en symbol för Ontario som Toronto kommer ifrån. Men om man liksom skärskådar det närmare med Toronto, om vi tittar på dagens emblem som Brendan Shanahan som var ordförande i klubben när de bytte märke 2016. Han vill ju liksom gå tillbaka till den här framgångstiden när de tog massa titlar på, vad blir det, 50-talet, när de hade det här gamla emblemet som man liksom återuppförde. Om vi tittar på dagens emblem då, så de här 31 spetsarna som lövet har, det är ju en symbol för årtalet då klubben flyttar in i Maple Leafs Garden. Mm. Så liksom, det ska man komma ihåg. 1931 flyttar de in där. 31 spetsar. Okej? Okay? Det är det första. Sen har ni det som kallas bladnerver på dagens märke. Och det är ju så som ett blad ser ut. Men då har de tänkt till där med bladnerven, de här vita strecken. Det finns 17 sådana streck. Och det representerar 1917. Vad hände då? Ja, men då grundades Toronto Maple Leafs.
Ah, smart.
Ja, smart. Och på övre delen, de bladnerver som är ovan namnet Toronto Maple Leafs, då är det 13 stycken bladnerver. Varför då?
Det är bra. Det är hur många gånger de har vunnit Stanley Cup.
Bra! Snyggt!
Senast 67.
Ja, perfekt.
Det finns ingen 67 här någonstans då.
Nej, och det är det som är liksom den dolda symboliken i Toronto Maple Leafs. Och den här typen av symbolik finns ju i princip alla klubbmärken i alla sporter världen över. Men jag måste säga att amerikanerna och NHL, de är världsledande. De
nästa nivå där också.
Ja, det finns så mycket symbolik som finns dolt. Och det finns jag har en personlig favorit som många tycker är kanske ett av NHLs fulaste emblem och klubbmärken. Men jag måste köra in Islanders här. För jag älskar Islanders. Och det finns en ganska rolig story med Islanders. För de började väl spela 72, om jag minns rätt. Och ni vet, idag när man skapar ett klubbmärke, det är en lång process, det tar månader, man anställer en grafisk formgivare, det är en formbyrå, man har fokusgrupper, det tar liksom månader. Och så kan det ändå gå till helvete, som det gjorde för Frölunda. Här, han som skapade märket 1972, han fick i uppdrag på torsdagen att du ska göra ett klubbmärke, det ska presenteras på måndag. Så han bara, oj shit, vad gör jag för någonting? Så det vet ju många då, hoppas jag. Men det här är ju ett av få klubbmärken med en karta i sig. Det är Long Island som NY vilar på där. Och Islanders kommer ju från Long Island. Ett av få klubbmärken i världen med en karta inkorporerad. Färgerna, de är ju hämtade från liksom countyt som Nassau County då, som ligger på västra delen av Long Island. De har det som i sin flagga och i sitt statsvapen, blått och orange. Men det är nu det blir lite delikat och intressant här. De här, vad säger man, tejpbitarna på klubban, det är ju fyra stycken. Och de representerar ju...
När de vann 80-83.
Exakt, dynastin. NHL-dynastin. Det är rätt härligt, eller hur? Mm. Och i-et på märket, toppen på i-et, det pekar ut Nassau Coliseum på kartan på Long Island. Så det är liksom... Det finns mycket berättelser i varje klubbmärke.
Men alltså, nu har vi pratat så här länge om Islands logga och inte berört fiskargubben. Det är liksom mest klassiska, fulsnygga NHL-loggan i mitt tycke i historien.
Ja, det är retro. Jag växte upp under den tiden. Jag tyckte det där var superhäftigt. Det var ju liksom... I en samtid där man tittade på Turtles kunde man liksom se någon figur som kunde passa in i Turtles lite grann. Och den här blev ju hånad och hatad både från de egna supportrarna och hånad från motståndarsupportrarna. Rangers skrek ju alltid fish sticks när de Thailanders på grund av det här märket. Men nu är den retro. Den har liksom kommit tillbaka, säljer mycket i gear och man har på kepsar och på liksom andra souvenirer och tröjor. Så NHL är väldigt bra på det här också, att återanvända sina gamla märken, och de har ju även de här alternativa klubbmärkena som dyker upp på axlar eller som Vancouver kör idag med den gamla skridskon igen. Så det är...
Anaheim har gått tillbaka till sin gamla Mighty Ducks-logo.
Exakt, och de har ju velat göra det länge, men den har ju liksom varit låst av Disney som ägde det gamla klubbmärket. Så det har tagit väldigt lång tid att kunna köpa loss det igen. Men det betyder ju väldigt mycket för en hel generation som växte upp med det Mighty Ducks-loggan.
Knucklepuck.
Ja, exakt. Exakt.
Finns det någon logga du inte gillar ännu? Det kändes ju som att det var varma känslor för de här i alla fall.
Ja, nej, men jag måste säga att jag avskyr Carolina Hurricanes. Den är så ful, den är så dålig, och så är det extra tungt då liksom den tog ju Hartford Whalers logga från världen. Och Hartford Whalers logga är ju, bara om man tittar rent nästan objektivt på det, vad ett märke ska innebära, nästan en perfekt logga. Så de tog Hartford Whalers från världen och så blev det den här fula liksom, stormen, eller hurricanen då. Så den är usel.
Okej, okay. En grej som har varit lite av en snackis får vi ju absolut säga, är ju Utah, vad de ska heta, hur de ska se ut och så vidare. Och just nu är det mest ingenting, eller vi ser Lauri Markkanen på bilden här, finska NBA-stjärnan. Som lirar där, som kom ut med en ganska intetsägande tröja.
Ja, men det får man säga. Och anledningen till det här är att det gått alldeles för fort. Alltså, vi vet ju hur kämpigt Arizona Coyotes haft det. För övrigt ett fantastiskt emblem som vi kommer sakna väldigt mycket i storyn bakom det. Men då behövde de ju en ersättarklubb, som ni vet. Det gick ju väldigt fort att få in Utah här. Och det har gått så pass fort att man inte bestämt sig för namn eller bestämt sig för ett klubbmärke. Så det här är ju en så kallad placeholder. Det kommer vara så den här säsongen, men det kommer ju inte att se ut så här. Ger det ett år så kommer vi ha ett riktigt emblem. Vi hoppas att det blir bra, vi hoppas att det blir snyggt, vi hoppas att det betyder någonting. Men när det ser ut så här, då är det ju tämligen ointressant.
Nu är det Utah Hockey Club. Vad tror du kan bli? Utah Jerris eller?
Utah Jerris ligger väldigt bra i munnen, pratar sig om det. Men det är också The Beehive State är ju Utah. De är stolta över sin biodlar historik, har det som symbol i flaggan, vad säger man, en bikupa liksom. Så det ryktas ju om att de kan bli Utah Bees eller liknande. Men Utah Jedis ligger bättre i mun.
Inte Utah Mormons.
Nej, det tror jag inte.
Nu är det dags för min enda programpunkt som jag har här. Vi ska nämligen quizza er två herrarna.
Aj.
Ja. Oj, oj, oj.
Så är det. Och det här är ju då för de som tittar på programmet. För vi kommer få lite bilder här. En liten snutt av en klubb. Ett klubbemblem, en logga. Mm-hmm. Och så ska ni helt enkelt gissa vilken det är. Och vi har ju varsin ljudgrej. Så den som trycker först får välja. Eller du, Jess, du får börja välja. Vill du ha den mer moderna?
Nej, men den där ser ju mycket roligare ut.
Bassen kanske vi kallar för. Då får du en ringklocka, Erik.
På spåret eller alla mot alla. Okej, jag kör så här då, reception. Men jag är ju gentleman, så jag kommer låta gästen vinna.
Jag tänker att du jobbar med NHL, du har fördelen här.
Okej, vi smackar på här. Det kommer vara 3 NHL och sen kommer det vara 2 SHL. Men vi börjar med världens bästa liga och kollar. Vad är det här för logga som vi ser här? Ja, Leo.
Nej, men det är ju Red Wings.
Ja, visst är det Detroit Red Wings här.
Vad fan, det var ju inte ens rött. Är det fel på den här skärmen? Det var ju orange. Ja, det är bra. Grattis.
Det var helt rätt. Vi har 1-0 Jägersköld. Och vi hoppar raskt vidare till nästa logga.
Oj. Jag måste chansa. Vänta, det här funkar inte.
Dåligt ljud på den där.
Mm. Dåligt ljud. Ja, men då, ja, Erik har ordet. Då chansar jag på Vancouver där då.
Vancouver. Kolla om det är rätt.
Nej, det är ju Oilers.
Edmonton. 1-0 Leo. Vi tar den sista här loggan. Snabba, raska steg. Kommer här.
Det är Flyers.
Philadelphia Flyers, ja, säger Erik Granqvist.
Oh, och det är yes!
Och då går vi in på de två svenska loggorna.
Aj.
Och nu är det ju, måste ni ställa om hjärnan alltså. Vad har vi här?
Västerås! Oj, förlåt.
Ja, du var senare att trycka och det var liksom fel också.
Nej, jag vill säga Luleå.
Och jag tror att Luleå Hockey är helt rätt här.
Det är klart att det är Luleå. Jajamän. Det är den klassiska loggan när de lyfter över armen.
Stålmannen.
De gick ju tillbaka till den där retro-loggan.
Mm. Ja, det gör de väl rätt i också. Visst, en hel generation som var liksom uppväxt med björnen, men det här är ju Stålmannen, är ju klassiskt. Kanske det bästa vi har i Sverige faktiskt.
Ja, det är det. Det är Erik Stålnacke och Matti Roisma och de här Mats Blomqvist på 80-talet.
Mm. Vi har en kvar här. Du har chans att utjämna, Erik.
Ja.
Aj. Finns en sudden death sen?
Kanske. Vi får höra vad kontrollrummet har för oss.
Vad är det där? Alltså?
Är det en svensk klubb i...
Det är en svensk klubb.
I SHL. I
SHL?
Ja. Nu kommer med mina kunskaper om hur serierna ser ut här.
Ja.
Men jag slänger ur mig Modo. De är säkert nere i Hockeyallsvenskan.
Modo.
Ja, det är bra.
Oj. Det var ju tur där, för du är ju ändå expert här. Du har ju lite press.
Ja, just så är det.
Absolut. Ja, men grattis. Heraldikkungen.
Ja, det är smalt, så det låter.
Okej, nu ska vi prata lite matchtröjor här då. Och gå vidare till det. Vad känner du, de snyggaste tröjorna i NHL, vilka är det?
Nej, men det finns ju liksom rent historiskt skulle jag återigen vilja lyfta Hartford Whalers, men om vi tittar idag, som väl tror jag var beställningen dagens säsong, så är jag ju, har jag passat på att liksom ta fram tröjor med nya märken på sig. Mm-hmm. Typ LA Kings.
Okej.
Och nu har jag liksom fastnat i någon slags svart kodad historia här, men det är så klassiskt när de kliver ut med den här, vi får kalla det Gretzky-loggan ändå, ja. Och den återfinns på bröstet. Det gör någonting i mig. Jag blir nostalgisk, jag blir varm och den är så clean den här tröjan också. Den är bara svart och den är grå och den är silver och vit.
Men är inte svart ändå alltid den bästa tröjfärgen? Du vill ju se lite elak och farlig ut.
Ja, men det är ju det rena jag kan ta liksom Vancouver Canucks när de har sitt retro-emblem på. Verkligen, du sätter skräck i motståndarna. Men vissa lyckas väldigt bra. Jag tycker Dallas Stars är grymma med sin gröna färg, till exempel.
Mm. Vad har du för favoriter, Erik?
Jag sitter och funderar, var det bara SHL-klubbar på det där quizet? Jag sa ju Västerås, det är ju en hockeyallsvensk klubb.
Ja.
Men tillbaka till...
där borta.
Ja, tillbaka till nuet. Det där quizet, jag blir skogstokig där när det blir fel. Men favorit logos, jag tycker ju Chicago Blackhawks tröja är ju så otroligt snygg. Och den loggan också. Så om din fråga var vilken favoritlogga jag har, så då är det Chicago Blackhawks, alltså helheten i färgerna och hela tröjan.
Men den loggan är ju lite omdiskuterad.
Ja, den har ju liksom, utstår ju fortfarande idag samma kritik och problematisering som Frölunda gjorde med det här med
urinvånare.
Urinvånare, det så kallade organisationstecken indianhuvudet. Och där har ju Blackhawks stått på sig och menar att det är en hyllning till alltså Chieftain Blackhawk som fanns då en gång i tiden, medan andra menar på att det är kulturella appropriering. Så ja, det där kan man diskutera i evigheter. Men jag har faktiskt en till tröja, jag vet inte om det får plats. Men,
yes.
Ja, nej, men jag sågade ju Carolina Hurricanes. Men jag måste också lyfta Carolina Hurricanes när de använder sitt alternativa klubbmärke. Det här borde de ju använda. Det här är alltså...
Nej, men det här är ju stökigt. Det är alltså de här två flaggorna på en hockeyklubba.
Stormvarningsflaggor i och med Hurricanes. Ja. Sitter på en klubba, tycker jag är smartlöst. Men framförallt, ni ser det här lilla negativa ytan som det heter på formgivet språk. Alltså det lilla svarta hålet mellan de två flaggorna. Det formar ju, utgör ju formen av North Carolina. Det är så smart.
Bra touch.
Så därför vill jag lyfta den tröjan.
Men alltså, om vi återgår till Hartford och Carolina som vi pratade om nu när vi är inne på Hurricanes igen. Det är ju två på ett sätt ganska, de påminner varandra. Det är ganska enkla loggor båda två. Varför är den ena så snygg och den andra så ful?
Ja, men Hartford ser så snygg för att de jobbar ju med producent Erik blir arg på mig här för den bilden har vi inte förberett. Men den är så snygg för att den jobbar just med negativa ytor som North Carolina gjorde här. Att ni vet hur det ser ut med det är valstjärten upp till. Och så är det ju ett W under till. Men däremellan så är det ju ett H i den så kallade negativa ytan. I liksom det tomrum som finns mellan valstjärten och W så är det ett H. Tycker jag är väldigt snyggt, väldigt simpelt, väldigt enkelt. Jag håller med dig. Carolina Hurricanes är också väldigt enkel, men den är bara väldigt ful. Det är som att min femåring har tagit rött, svart och vitt och bara dragit runt på ett papper och så blev det så.
Det är det här jag gillar, att liksom här får vi först 45 supernördiga sekunder om varför Wales är bra och sen bara, den här Carolina är ful.
Ja, så enkelt kan det vara.
Så enkelt kan det vara. Ja. Vi tar och kikar lite Four Nations-tröjor tycker jag. De har ju kommit ut nu, de fyra landslagströjorna. Erik, du kan faktiskt få börja här. Kanada, Finland, USA och Tre Kronor. Vilken är din favorit?
För det första, Kanada tycker jag är jätteful.
Ja, den är hemsk.
Ja, den är hemsk.
Nej, det är faktiskt riktigt usel, måste jag också.
Snyggast tycker jag att Tre Kronor så här. Det är Viktor Hedman i bild här. Och så. Nej, jag säger att generellt sett, jag tycker inte de är snygga och vad säger du, Leo?
Ja, men det tråkiga svaret är väl att jag håller med om att det är Tre Kronor. Alltså, dynamiken för programmet är väl bra, men jag tyckte något annat. Men de har ju en härlig mörk blå ton på kronorna där som gör att det inte blir så liksom skrikigt upp i ansiktet. Kanada var ju verkligen helt fel. USA tyckte det var okej, men Sverige är tämligen överlägsen, skulle jag säga. Det är kul när vi pratar hockeytröjor, för jag har ju, jag samlar ju på tröjor. Jag har ju över 350 fotbollströjor hemma, men jag har bara en enda hockeytröja. Och den stal jag från den här platsen när jag jobbade här för 10 år sedan. Så jag slutade 2014 i skuggan av att dåvarande sportchefen Erik Westberg slut. Han är ju tillbaka. Mm. Och det blev ju han som tackades av och firades. Och inte jag. Och då blev jag liksom så förbannad. Så, jag måste ha något härifrån. Så jag snodde med mig en St. Louis Blues-tröja. För det var ju uppenbart om jag tog Buffalo Sabres som jag håller på.
Ah,
så,
konstigt. Är det någon spelare på tröjan?
Ingen alls.
Ja, okej. Ja. Nu ska vi ta
Du tar det som pris idag att du vann quizet.
Ja, exakt. Du har förtjänat det. Om inte annat får med. Vi har en Skype-gäst med oss nu faktiskt. Peter Hedblom, vår golfkommentator. Som håller på att göra sig redo för DP World Tour i Dubai. Finalen där. Peter, hur är läget?
Tjena.
Ser jag mig? Eller
hallå där.
Tjena. Allt är bra.
Härligt. Du får ju såklart börja. Vi ska prata hockey, för du brinner ju för hockeyn. Men du får också en chans att sälja in Deep World Tour här. För vi har ju många golfintresserade och hockeyintresserade människor som kombar det intresset, precis som du gör.
Ja, precis. Alla är väl intresserade av golf och hockey. Det utgår jag från. Nej, men den här veckan är ju helt underbar. Vi har finalen. Förra veckan var de 70 bästa som spelade. I den här veckan är de 50 bästa på Deep World Tour. Leder ju Rory McIlroy, men vi har också två svenskar som spelar bra den här säsongen. Jesper Svensson ligger 11 på rankingen och Sebastian Söderberg 15:e man. Så de har mycket att spela för den här veckan, och det är också de 10 bästa som inte redan har ett kort på PGA-touren har chans då att få spela PGA-touren nästa år. Och just nu har Jesper Svensson det 6:e kortet och Söderberg 9:e kortet, så 10 spelare får möjlighet att spela PGA-touren nästa år då. Så att det är mycket spel för de två herrarna också. Men Rory McIlroy som leder Deep World Tour rankingen världstrean. Så att mycket roligt i den här veckan.
Glimrande jobbat med golfen, Peter. Det är min favoritsport efter hockey, och för dig är det ju tvärtom. Hur mycket värmer det i Brynäs hjärtat när du ser framgångarna här för laget i SHL?
Ja, det har varit magiskt. Alltså det här året, man var lite orolig. Hur skulle det vara efter Allsvenskan förra året? Men vi har ju fortsatt på samma stil. Jag tror vi har vunnit 33 av de senaste 40 matcherna vi har spelat. Om vi lägger med Allsvenskan förra året. Så att, nej, det här är lite bättre än jag kanske trodde. Men vi har ju ett otroligt starkt lag på papper. Jag menar, Jakob Silverberg, Johan Larsson.
Ja.
Rudin, Victor Söderström. Ja, det kan bli häftigt där.
Men Peter, berätta om ditt Brynäs intresse, för att det är inte alla som har koll på att du verkligen brinner för den här klubben.
Nej, jag brukar säga att jag hade blivit en bättre golfspelare om inte var det som brynäsare. Tyvärr så var jag lite så här, om jag missar kvargränsen, då tänkte jag så här, men puss, du får åka hem och titta på Brynäs. Eller att jag liksom hade kunnat åka och bott i Florida istället, och då bodde jag hemma i Gävle, så jag kunde se lite hockeymatcher på vintrarna. Så att, nej, men jag vill missa en match, tror jag. En match har jag missat när jag var hemma i Gävle under de sista, vad blir det, typ 22-23 åren. Så det är liksom födelsedagar, det är allt går förbi, byn ska alltid före allt.
Det är roligt att du säger det, för vi har faktiskt fått en liten test vi ska göra på det här som producent Bosse har förberett här. Och det här är en utmaning som är att du ska bara vara tyst tills du inte håller med. Och förutsättningen här nu är alltså att jag kommer att läsa upp olika saker som du står över för att se en sjunde avgörande SM-final med Brynäs. Så om någon av de här sakerna är viktigare än en sjunde avgörande SM-final med Brynäs, då säger du någonting, annars är du tyst. Så vi börjar och ser om det kommer någonting eller inte. Och vi börjar med en paddelresa till Spanien med bästa polarna. Ja. Kommentera Tiger Woods sista tävling live på plats.
Det här har han redan gjort.
Pappa Olles 80-årsdag, det har ju varit. Ja, det är tyst alltså. Okej, okay. Du får gå 18 hål med Foppa, Gretzky och Ove Molin. Ja, det är tyst igen alltså. En Europacup-tävling under din egen aktiva karriär. Nej. Okej då, om Kasper, din son, gifter sig. Hans bröllop.
Ja, det här kanske jag skulle lämna
in. Du är med på ceremonin, sen sticker du till matchen.
Ja, exakt. Jag kommer in i tredje perioden.
Ja, det var bra. Nej, där. Det var den sista mycket. Vi hade.
Ja.
Leo, uppenbarligen så är Peter väldigt passionerad vad det gäller Brynäs. Så
dedikerad kan man säga. Ja.
Vad känner du för Brynäs logga?
Nej, men superfin. Jag sa ju här nyss innan Peter kom in att jag tycker att Luleå är bäst i Sverige, finast. Men Brynäs är ett klassiskt föreningsmärke och har ganska rolig historia ändå, eller ganska gullig historia. För det var ju så att de grundades 1912 och strax därefter så var kassör, han var bara 19 år gammal, Gösta Wikström ute på stan. Och han hade fått i uppdrag att göra ett märke, ett emblem. Mm. Samtidigt gick han i giftastankar och skulle fria till någon flicka. Så han stannade till på Hildebrands guld, som är liksom en smyckesbutik. Jag tror den finns kvar i Gävle idag. Du kan rätta mig om jag har fel där, Peter. Men han stannade till där, såg ett smycke som föreställde en treklöver. Och visste att treklöver, det betyder ju tur, bland annat. Så han bestämde sig för att gå hem, han hade inte råd att köpa smycket. Gå hem, rita av det här smycket och göra det till Brynäs klubbmärke. Så det är historien. Och Brynäs är ju, det är ju det härliga med föreningslivet att det är inte så ombytligt våra klubbmärken i Sverige. Det kom ju den här 90-talsboomen med amerikaniseringen och så. Men Brynäs har ändå stått kvar. Det är jäkla fint. Så över 100 år gammalt märke tycker jag är härligt, måste jag säga.
Hade du koll på det här, Peter?
Nej, det hade jag inte koll på faktiskt. Men Hildebrands finns tyvärr inte kvar längre. Men
okay.
Brynäs-tröjan, alltså okej, okay, emblemet kanske inte kanske är snyggat på. Men tröjan, det är väl ingen snack om det. Helt reklamfri. Den är outstanding. Det är liksom en NHL-nivå.
En helt opartisk analys där från Peter Edlund. Vi tackar dig så mycket för att du var med oss och önskar lycka till där i Dubai.
Andas och njut.
Ja, tack så mycket. Tack. Ha det gott allihopa.
Ja, var hade ni satt stopp på den här tysta minuten-grejen?
Givet att det var Brynäs hade jag på första.
Hade resan direkt. Ja, nej, men det är det som är så underbart. Det är därför älskar den här häftiga sporten, hockey, just det här att man har något att samlas kring och passionen. Och många får ju den här klubbkärleken i arv från sina föräldrar och vissa hittar det på annat sätt. Det kan ju ibland vara en slump att man kommer över en keps eller en tröja när man är 6-7 år och så börjar man fastna för laget och så blir det en kärlek livet ut.
Ja, det är faktiskt så. Om jag vurmar för ett hockeylag i Sverige så är det ju faktiskt Modo, vilket jag har inga kopplingar till Örnsköldsvik alls. Men jag fick av någon anledning en Modo-tröja när jag var liten av min skånska farmor. Så sen dess är det liksom Modo ändå håller lite tumme.
Då ska du komma tillbaka när Foppa är här.
Ja, jag jobbar med honom på OS back in the day, så det är redan avhandlat.
Ja, okay.
Kan berätta att Övik också är ett kanonställe, även om du tar kopplingar dit. Leo, tack så mycket för att du var här.
Tack själva.
Tusen tack.
Erik, jag tackar dig också, för vi ska ha ett litet personalbyte här och sen ska vi medans vi gör det lyssna på Jim Neal, årets general manager de senaste 2 åren i NHL, prata lite om det här med europeiska ledare i NHL och så vidare. Och sen får vi se vilka som sitter här när vi är tillbaks.
What a general manager does, you know, first of all, we're in the hockey business. So, you know, it's good to have a background in hockey. And I think you see a lot of the general managers, especially coming from Europe, probably have a scouting background, you know, played a little bit and have a scouting background. But you really, you wear a lot of hats. And as you move up the ladder, you become a little bit less and less hockey and you're more managing people. You know, you're managing a coaching staff, you got ownership you're dealing with, You're dealing with players, players' agents, players' families. So you really, you wear a lot of hats. And I think the most important thing is you hire good people under you. And hire probably hire people that are better than you, and they can make you look pretty good. So that's kind of my philosophy. It's really who you surround yourself with. Hire the best people you can for those positions, whether it's a head scout, it's coaching staff, training staff, PR staff. Hire the best people you can.
If you look at the challenge of someone from Europe wanting to do management, I mean, obviously, if you're a player or a coach, as you say, it's mostly about the hockey side. How long would you guess it takes to get accustomed to the culture, the language, and everything else that comes with being in management?
Well, it takes a while. You know, you always think you're ready for the job. You know, I go back to my career. You know, I played, and then I was in Detroit for 23 years as an assistant general manager. And after about 5 years, I thought I had it figured out, but all of a sudden you realize you don't. And you can never have enough experience. I think it's very important. As you mentioned, there's so many there's culture changes. Dealing with the language, you got different players coming from all over, so it's very important. I think the biggest thing is have patience, and if you're the right person for the job, that opportunity will arise.
As a manager, how much pride do you put in that, being able to put a team that's competitive over a five-year span or even more than that?
That's probably the biggest role, I guess, or job, is you want to have a chance every season. And fans always ask, well, the goal should be to win the Stanley Cup. Well, of course it is, but it's not easy to win a Stanley Cup, and a lot of things have to go right. You got to be healthy, you got to get lucky and stuff. But the most important thing is you want to be in that top 10 every year. You want to have an opportunity to win the Cup. And you might get injuries, you might have to make adjustments. You might stay healthy and you say, boy, I got a special feeling for this team. Let's go for it. But there's never any guarantees. So you got to be careful. You know, you start trading away first round draft picks year after year, you're going to wake up in 4 years and the tank's going to be empty. And so it's a real balancing act of when you think you got a chance to go for it. What's your team situation? Are you healthy? Do you have injuries? A lot of things go into making those decisions as far as, every year being in the right position.
Jakob Josefsson tillbaka och Josef Bommer igen på min högra sida. Välkommen till programmet.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Lyssna lite på Jim Neal här, och han pratar om det här med europeiska ledare och så här. Du har ju gjort det. Du var över ett decennium i Columbus de senaste 3 åren. Först 2 år som scoutingdirektör kan vi säga på svenska, och sen klev ner som masscoach också. Vi börjar den änden. Hur sugen är du på att fortsätta NHL-karriären?
Det är jag sugen på, absolut. Jag har varit i den miljön större delen av min ishockeykarriär som spelare och management eller ledare, så att jag trivs väldigt bra. Så vi får se vad framtiden har i sitt sköte.
Mm. Hur stor är den utmaningen liksom, att komma in i en organisation? För det är ju väldigt smalt nålsöga för att få de jobben.
Ja, nej, men det är en utmaning. Man kan jobba i Europa som scout eller utvecklingscoach. Då. De jobben är kanske lite lättare att komma åt, men att vara på plats i Nordamerika, det är lite mer utmanande där.
Får vi se dig göra det någon dag?
Ja, det är en lång väg dit, absolut. Och jag vet hur svårt det är att ta sig dit. Det är svårt som spelare, men nog ännu svårare som ledare. Och Josef har ju en av pionjärerna, kan man säga, för svenska ledare där borta. En av få som har verkligen lyckats ta sig in i management där. Så att, är det någon man ska fråga hur det ska gå till, så är det väl han som sitter framför mig här.
Ja, då får du säga det. Hur går det till? Hur ska man göra?
Ja, om jag det visste. Nej, men det är man jobba tålmodigt och målmedvetet givetvis. Och sen mycket handlar om relationer också, som det är i alla branscher. Jag var lyckligt lottad som hade Jarmo Kekäläinen som general manager, som jag känt i många år, som trodde på mig och ville att jag skulle komma över och jobba där borta.
Mm. Och parallellt med det så hoppar du på Tre Kronor också, och där är du kvar assisterande förbundskapten till Sam. Har varit på Karjala nu, och Four Nations väntar ju, och hemma-VM, det är mycket som kittlar. Varför ville du vara med i Tre Kronor?
Tre Kronor tycker jag det är det finaste vi har i svensk hockey, och när Sam kom in efter sina år i Växjö och ville ha med mig i sin stab, så var det ganska givet att hoppa på det. Och framförallt nu när vi har Four Nations framför oss och ett OS med NHL-spelarna, så det är extra inspirerande givetvis, och så har vi ett VM på hemmaplan här i vår också, så att det var en no-brainer för mig.
Det kommer ju förmodligen att vara i princip 95% NHL-spelare med i den här VM-truppen på hemmaplan. Så det är ju tre turneringar med NHL-spelare. Du är med, Patrik Hörnqvist är med, som vi alla vet vad han har gjort i NHL. Vad tror du det betyder för Sam att ha er som har den erfarenheten av den världen med sig i staben?
Jag tror att det är värdefullt. Det är en annan värld borta i NHL. Hur narrativet är, hur man kanske pratar med spelare och så vidare. Och hur en dag ser ut för en NHL-spelare kontra en spelare som spelar i SHL eller Schweiz. Jag tror att det finns ett värde att vi har levt i den världen och kan hjälpa oss att stötta upp det.
Så är det. Du ska inte vara för snälla med det heller, för då har du karriären nu. Tre förluster på tre matcher, Josef.
Ja,
nu får du stå till svars här. Nej, ja. Skämt åsido. Hur summerar du den här karriären för er som landslag?
Nej, men vi det var okej. Okay. Jag tycker att engagemanget och arbetsinsatsen var där varje match. Men lite spretigt kanske, individuella misstag som vi blev straffade av ganska hårt. Men allt som allt, en trupp som jobbade hårt.
Mm. Jakob, att du spelar som är med i den här turneringen, vi pratar ju nu om ett hemma-VM där det kommer vara väldigt många NHL-spelare. Vad är den stora drivkraften tror du för de här spelarna, förutom såklart äran att få en landslagströja och ha på väggen hemma i källaren när man pensionerar sig?
Nej, men jag tror hockey-VM går ju varje år, men det går inte varje år i Stockholm och i Sverige. Så att få äran att representera Tre Kronor i den miljön är extremt få förunnat. Sen så vet vi att när det är på hemmaplan då kommer de flesta tillgängliga NHL-spelarna tacka ja, så det är väl ytterst få platser från europeiska spelare som kommer vara tillgängliga här. Och tittar man på turneringen i Karjala kan jag väl tycka sådana som kanske är rollspelare, en sån som är Friberg, en Oskar Lang, stärkte sina aktier för att kunna ta en plats där.
Ja, men ta de två som exempel. De skulle väl kunna vara en energispelare i ett VM-lag beroende på hur många ja-tack man får.
Absolut. Max var ju med även i fjol i Tjeckien där vi hade majoriteten av truppen var ju från NHL. Och han är en otroligt kompetent spelare som du vet vad du får varje dag.
Mm. Men hur är dialogen från er ledare med spelarna? För att om man jämför med de andra tre nationerna som är med här, Finland, Tjeckien, Schweiz, där känner man ju en handfull VM-spelare i varje lag. Och det blir inte samma sak i och med att Sverige då har en bredd som är väldigt fin. Liksom, vad har ni för dialog med spelarna kring de här bitarna? Liksom, vad moroten, den långsiktiga målsättningen med deras landslagsuppdrag är?
Du tänker på de europeiska spelarna som deltar. Nej, men det är ju, alla vet ju att liksom, det blir aldrig en trupp 100% av NHL-spelare, väldigt sällan blir det. Och gör man det bra i de här turneringarna och man ställer upp, man är lojal och man lär sig att spela under SAM och tränarstaben, så är det klart att stärker dina aktier. Och jag tror att majoriteten vill spela ett VM i vår om man är frisk och kry och så. Så att, jag tror inte det behövs en större övertagningsförmåga från våran sida till de europeiska spelarna, absolut inte, utan de vill spela VM.
Vi ska ta och snacka lite NL nu och kolla en stapel som hade med i fredagens diagram, ett stapeldiagram, fredagens program, diagram, snubbla på tungan. Här kommer det, och för de som lyssnar kan vi kort förklara att det vi tittar på nu är topp 10 placeringar i poängligan i NHL för svenskar. Och de första 16 åren på 2000-talet hände det 13 gånger att en svensk, minst en svensk, var 9 eller bättre. Senaste åren har vi en Nylander och en Pettersson som bäst på 10:e plats och ingen som är högre. Men vissa av de här åren, vi har 3 poängliga segrar för Stina Forsberg. Något år där när Henrik Serin vann så hade vi 3 svenskar topp 10 poängligan. Marcus Näsen, Peter Forsberg 1-2. Men nu har vi alltså ingen som hotar i den här toppen. Jakob, om vi börjar med dig, vad är din reaktion på det här?
Om man tittar på historiskt sett så gör ju inte svenskarna mindre poäng i sig än vad man kanske gjorde för många år sedan. Däremot så har de andra länderna gått ifrån. Vi har en Kutjerov, en McDavid som är upp mot 140 poäng. Men Nylander, han ligger runt 100 poäng ungefär. Det var väl likt det Peter Forsberg och Sedinarna gjorde också när de var aktiva. Så att rent där så är man väl nu på samma nivå. Däremot så drar ju de andra länderna ifrån med deras toppar som det ser ut nu.
Varför drar de ifrån?
Svår fråga, de här killarna vi pratar om är äldre, men det krävs en viss stamina, heter det på svenska också?
Ja, uthållighet.
Att du är skicklig men du måste orka producera också dag in och dag ut. Det är inte alltid helt enkelt, och vi har ju haft svenskarna där backundret med Erik Karlsson, Viktor Hedberg, Klingberg och you name it har ju, det är backar och de gör ju givetvis inte lika mycket poäng som forwards. Så att vi har haft lite tuffare att få fram riktigt superspelare på forwardsidan den här senaste tiden.
Du var ju själv forward och du blev ingen superspelare.
Nej, det har du rätt i.
Nej, men den generation, du ingår i den generationen som är det svenska backundret. Varför fattades de här forwardsen då?
Ja, hade jag haft svar på det så hade jag försökt...
Då hade du inte suttit här.
Då hade jag inte suttit här. Jag vet inte om... dels gå tillbaka till utvecklingen av svensk hockey. Hur det är från när man är liten, hur viktigt det är att... Det här med tävling, våga göra det, få lära sig allt det från en tidig ålder. Våga sticka ut att det är coolt och bra att kunna vara en producerande spelare. Det känns som de kanadensiska spelarna, amerikanska, de får det lite mer pusha till sig och har en helt annan tävlingsmentalitet redan från start.
Men det är det jag är nyfiken på när du säger uthållighet, för jag tänker att det känns som att många svenskar spelar uthålligheten att göra jobbet för laget varje match i 82 matcher. Men finns det de som har ork uthålligheten för att vilja göra poäng varje match?
Men jag tror Jakob är något på spåren där att nordamerikanska, för de här kanadenska spelarna, de pushas fram. De förväntas i ung ålder att vara bäst varje kväll, varje dag. De spelar ofta mer minuter per match också. Och de vet, de har press på sig varje dag att producera och där ligger vi kanske i en liten annan fas i Sverige där man spelar inte lika stora minuter som forwards. Du kan ligga och kolla på, jag kollade bara av intresse, jag visste att du skulle komma hit, Anton Frondell och Viktor Björk spelar i Djurgården. Några av de bästa vi har haft på flera år, de ligger på runt 16-17 minuter i 20, medans motsvarande Gavin McKenna som kommer tampas med Viggo Björk, han ligger på 24 minuter. Michael Misa som tampas med kanske med Anton Frondell i, om man vill prata i draften, draft ranking, han ligger också på 24-25 minuter på match och det är 8-9 minuter mer de senaste 10 matcherna som jag tittat och då det blir, du förväntas att spela alla situationer, du förväntas att vara bäst varje kväll och då tror jag att den här uthålligheten kanske byggs upp över tid.
Men varför är det så? Varför spelar man inte en topp forward 20, en toppback 26 på en J20-nivå?
Ja, men jag håller med dig. Jag tycker att de som har just den här extrema talangen, de måste få lära sig från ju tidigare desto bättre nästan. Sen är hockey en lagsport och man ska få upp alla lagdelarna. Och sen ser man en organisation som i Sverige, då vet man att de här topparna, de kommer försvinna ganska snabbt till Nordamerika. Så att ska man bygga spelare som kommer upp i A-laget och stannar under en lång tid, då är de spelarna lite längre ner i hierarkin väldigt viktiga också att få med på tåget och få en utveckling på dem. Men just om man tittar på att få fram högproducerande spelare i NHL så tror jag verkligen att det som Josef är inne på att är väldigt viktigt att man får mycket minuter, spela många olika situationer dag ut och dag in och bygga upp den här hårdheten och både fysiskt och framförallt mentalt. För att det är en sak att spela i 20 men sen när du kommer upp på NHL då är det ju många steg till som man ska klara av.
På tal om det här med spelarutveckling så träffade jag Tomas Hertel tidigare den här hösten och pratade om tjeckisk talangutveckling. Det finns vissa paralleller man kanske kan dra till svensk hockey, men vi lyssnar på Hertel först.
It's tough, you know. It's not big lie. Hockey is a little more expensive than other sports, you know. So sometimes, you know, if you look like in NHL last couple of years, I'm almost only player from the Prague, but I'm kind of from outside Prague, maybe Vrana, but you don't have actually from big cities. It was always, you know, smaller towns around the, you know, Pasta is from, you know, small town. Martinez is one of his smaller towns when I feel like sometimes these kids have just more for, they just want to play the sports, you know, sometimes if you're in the big city, you can afford it, but like you got like other things to see it, you know, and to do, but in Czech was always the best players come from the small towns, you know, and I think we need even, it can be just that because, you know, Prague is so big and we don't really produce that many players from here. It's tough to say because same time I'm not here mostly here, you know, so I don't see what is happening here, but I think the bigger towns need to produce more and show like the players from can be more players from the Prague, because obviously people can afford it, you know, put kids on the sports, but we need want them, you know, not be on their iPhone, you know, on play just video games and stuff. So sometimes it's in this time it's a little harder.
Nu är det inte här en perfekt vetenskap, men jag satt och sammanställde de här topp 10-placerna i poängligan, så var det ju idel småstadskillar. Forsberg, Näslund, Serinarna från Övik, Bäckström, Gävle, Zetterberg, Elias Pettersson från Sundsvall med omnejd, Erik Karlsson från Vetlanda. Det är ju egentligen, ja, kanske beroende på hur man räknar William Melander, men han är ju mest fostrad i Nordamerika. Det är egentligen Mats Sundin man får gå tillbaka till för att hitta en stjärna från Stockholm. Men vi pratar ändå med Stockholmshockeyn, och ni är ju två urstockholmare liksom. Det måste väl också vara en del av svaret, precis som Hertel säger, att Prag har svårt att få fram spelare, att för svensk hockeys bästa måste ju Stockholm också leverera.
Ja, jag är inte helt bevandrad i det här, men jag har ju haft barn som spelar i Stockholmshockeyn, och jag upplever som att det är mer tillgängligt med is och träningsmöjligheter ute i landet. Man är runt på SHL-arenor och så vidare, det är 2, 3, 4 ishallar i samma komplex. Och sen kanske det inte är lika hetsigt, upplever det som. I Stockholm känns det som det är otrolig prestige att vara duktig, vinna hockeymatcher tidigt. Kanske inte för barnen, men för föräldrarna redan vid 10, 12, 13 års ålder. Det är kanske därför man också har tagit bort det här med att man inte räknar mål, vilket jag inte gillar, men jag förstår varför man gör det, på grund av att det blir väldigt hetsigt runt framförallt föräldrarna. Så att, möjligen så är det kanske lite mer avslappnat och man har lite mer tid på sig att leka hockey ute i landet.
Det är ju inte 1000 år sedan du var junior och gick hockeygym här och så. Och du kunde ju jämföra med dina kompisar i landslag och så vidare som var ute i hålorna, om vi säger så då. Hur ser du på den balansen?
Men jag tror förutsättningarna i Stockholm är väldigt mycket tuffare sett till isytor och träningsmöjligheter. Det är extremt mycket spelare i Stockholmsområdet. Just isytorna och möjligheterna för träning är betydligt sämre här än vad de är ute i landet, om man säger Djurgården på Hovet. Vi har väldigt många lag under samma tak, delar med en annan klubb i Stockholm också, på samma arena, omklädningsrum, jag menar det, eller gym tänker jag på. Tittar man på andra klubbar, de är liksom skottramper, det är mycket saker utanför som man tillgång till träningsmöjligheter i princip när som helst. Så just de grejerna ligger Stockholm extremt mycket efter landsortsklubbarna.
En annan grej som jag satt och kollade inför det här är ingen exakt vetenskap, men jag kollade lite prospects, killar födda i Stockholm som också har Stockholms moderklubbar senaste 5 drafterna, det är 20 stycken. Och bara 10 av dem draftades från Stockholmsklubbar. 9 av dem hade flyttat ut i landet, en över året som var och spelade college hockey. Och du har ju själv grabbar som hade kunnat ingå, eller skulle kunna ingå till den skalan, men hade bott kvar här. Tror du att du har haft kvar dem i Stockholm när man har de här förutsättningarna som Jakob är inne på? Eller blir det lätt att man flyttar ut dem i landet?
Upplevelsen är att det är bättre förutsättningar ute i landet, absolut. Det Jakob nämner också med isytor och skottramper och så vidare. Det är kortare avstånd, det kanske upplevs kanske lite tryggare att bo också om man ska bo själv, men som förälder så har man gärna sina barn hemma också under den åldern, så att svårt att svara på. Nu är ingen av dem som bor hemma längre, men så att svårt att svara på, men jag hade helst velat haft dem hemma, absolut.
Men när man pratar om hälften av 20 spelare så känns det som att det är en för stor siffra för att säga att det är en slump.
Ja, absolut. Men tittar man går tillbaka själv när jag skulle välja hockeygymnasium. Jag hade Djurgården och sen några andra klubbar ute i landet. Men jag valde Djurgården då eftersom jag där och då visste att vi hade många bra spelare i min ålder. Jag visste att konkurrensen skulle bli bra. Jag skulle få bra träningsmöjligheter och konkurrens utifrån andra spelare. Jag fick bo hemma, vilket för mig var väldigt viktigt och en trygghet. Så jag tror att just den biten gjorde att jag kunde utvecklas i lugn och ro genom att bara bo hemma hos mamma och pappa. Men det där är från person till person vad man klarar av. Jag menar, vill man bo ute själv, det är en risk man tar. Alla klarar inte det. Vissa ser man flyttar hem också till Stockholm. Så att det där är en personlighetsfråga, vad man är mogen för, tror jag. För det är ett stort steg som 16-åring också att flytta till en annan stad och klara sig helt på egen hand.
Nu ska vi kasta oss över till något annat, nämligen dagens quiz. Det blir bara en fråga. Jag ska se vem av er som tar den här först. Då är det alltså bara hojta när man tror att man har svaret. Ni har ju båda tagit till NHL, vilket är beundransvärt, men inte nått 900 spelade matcher. Det finns dock 7 stycken spelare som heter Josef. Du kallas ju för Josef internt, ska vi säga, Jakob. Och du heter ju det, även om du kallas Bombo. Kanonsmeknamn för övrigt. Det måste du vara nöjd med.
Ja, det är
du. Nej. 7 spelare som heter Josef som har gjort 900 matcher eller mer i NHL. Och den första som sätter någon av dem vinner. Och det är bara hojta om man tror att man har ett svar.
Enkelt.
Ja, kör då.
Jag börjar då.
Stampel. Vadå? Josef Stampel.
Inte 900.
Matcher?
Nej.
Enkelt,
va? Ja, oh, herregud. Där, är Joe en förkortning för Joseph?
Ah,
eller?
Bra!
Är det Joe Sackett?
Jajamän! Det var det som var kuggen. Ja, Stampel var där också nära. Jag ska dubbelkolla nu för att inte han höll i den filtren med stavningen. Men jag kollade på honom, jag tror att han ligger strax under 900. Han gjorde ju, kan det vara det, 13-14 säsonger. Var en bra spelare, Josef Stampel.
Ja, lite över 1000 matcher.
Ja. Mm. Men här har vi några Josefs i alla fall. Sakic och Thornton heter också Josef Thornton.
Joseph
Curtis
Thornton.
Josef. Hur många av de här har ni mött?
Bara en. Den är mitten där. Joe Thornton har jag mött. De andra två de är före min tid.
Ja, så är det. Du då?
Jag har nog mött Curtis Joseph. Sen minns jag faktiskt inte. Sakic har jag inte mött, det vet jag.
Det är alla man kommer ihåg. Okej, vi ska också köra vårt specialmoment. Den så kallade Gretzky-klubban. Oj, nu slår den i taket där. Det är också en writer-klubba. Det är lite störigt att Gretzky-klubban är en writer-klubba. Men så här, Jakob, du kommer inte få göra det här idag. Du kommer få fundera på det här. Du ska få göra det framöver. För vi har klippt ut ditt ansikte här, Josef. Och det här kör vi då med alla gäster. Du ser att det är diverse ansikten här. Foppa var den mest optimistiska. Om du teleporterade Wayne Gretzky in i dagens hockey, han fick börja den här säsongen. Hur många poäng skulle han göra? Och då är det alltså, han är inte växt upp med det här, så att han får liksom för första gången i sitt liv hålla en kompositklubba och ha nya skridskor och så vidare. Och så spelar han 82 matcher. Hur många poäng gör han? Varsågod, Christian.
Är det liksom den nivån han hade när han var som bäst? Är det vi tänker på?
Ja, det är inte en 60-årig Wayne Gretzky, utan nej, det är en 25-årig Wayne Gretzky.
Ja, men det är exakt. Det har inte varit inflation i hans liksom utveckling från den tiden till nu, utan det är just den nivån som han höll då.
Det är det. Du plockar den därifrån liksom, att han ska, en 80-tals kille ska liksom...
Här någonstans
då. Ah, bra, du sätter dig... Måste man ta bort tejpen också? Det är stark tv. Jag servar lite, vet du.
Snyggt.
Där, under notan, du får sätta in den själv.
Strax under notan det... där. Vi sätra killar är skeptiska.
Ja, det är bra. Ni har lite samma framtoning, du och notan. Finns något grundbuttert där? Härligt. Okej, vad blir det här då? Typ 85 poäng eller vad har vi?
Ja, någonstans där.
Runt pinnen per match eller?
Mm. Ja, ungefär. Jag tror farten skulle vara en utmaning för Wayne.
Ja. Men alltså, exakt. Foppa är ju liksom 200, Erik 150. Jag är ju mer med er här. Det känns som att hockeyn har gått framåt så sjukt mycket. Att liksom, jag är liksom svårt att tänka.
Ja, nej, jag nu kanske jag inte ska avslöja vad jag ska sätta här, men jag tror här de här nivåerna där tror jag inte han kommer vara eller skulle varit.
Så är det. Vi ska alldeles strax runda av här, men först måste vi ändå prata om våran afton, för vi är inte klara med varandra.
Nej, vi är inte det.
Vad ska vi göra ikväll?
Nej, men då ska vi kommentera lite hockey. Buffalo Montreal, va?
Ja, du kommer ihåg det. Det är jag som bara kollar på statistiken som fattar.
Ja. Ja, Buffalo Montreal, så det blir riktigt roligt.
Ja, det är inte som Notan. Notan kom in, han kom in med ett papp lagerställning så här. Nu kör vi.
Liksom. Nu kör vi. Ja, han går på rutin.
Ja, så är det. Det funkar gott. Han har rutin. Han har
rutin. Vad menar du, Josef rätt? Josef Stampel 957 matcher.
Ja, starkt.
Så det är bra gissat.
Ja, snyggt.
Bra, då vann du den också.
Ja, det var fan fick svara först.
Så är det. Bra! Josef, bom, bom, bom igen. Tackar vi för och gratulerar då till quiz-segern.
Vad riggat, vad riggat.
Jakob, vi ses ikväll. Ja, Buffalo Montreal, häng med på det. Häng med på God morgon NHL på fredag morgon.